terrorismen. Det var väl det felet man begick till exempel i Oklahoma.
Jag vill säga att man, det är två vitt skilda spår vi talar om här. Men det är klart att terrorismen inåt i USA, det känner du folk väl till som bott där så länge, den har ju ökat dramatiskt. Jag såg att det fanns uppgifter om att från att man hade mätt upp ungefär 150 små grupperingar så finns idag över 800 extremistgrupper registrerade, milisgrupper, överpatriotiska högergrupper som vill destruera samhället på något sätt.
Men icke desto mindre så är officiell amerikansk politik ändå att ge sig på andra länder, va?
Ja, man har ännu liksom inte förstått att det kan ske inåt, och man vill inte, tror jag, heller acceptera att man slår inåt mot sig själv. Att patriotism skulle kunna ha ett sånt fult ansikte, därför att det är bland det heligaste man har. Och därför så vänder man sig utåt och straffar Iran, Libyen, Irak, Sudan.
Och dessutom är det väldigt politiskt gångbart för en sittande president att vända sig utåt. Att,
ja, visa sig kraftfull.
Rikta sig mot ett tredje land. Och gärna då en utåt.
Om jag får till att sätta plåster på såren. För att anknyta till Folke sa om amerikansk hjälp till Japan och ett uppbyggt Japan som idag lever i välstånd. Det förekommer inte längre. Om vi tar Balkan så en nyligen publicerad uppskattning av krigsskadorna i Bosnien hamnar på runt 350 miljarder kronor. Hittills har väst satsat 60 000 soldater och tung militär utrustning. Det har ännu knappast kommit in några pengar. 5 miljarder dollar är utlovade. De har de ännu inte sett. Om vi också har knutit till terrorism. De som har värnat demokratiska värden, som har haft fler alternativ att välja mellan, som har en opposition värd namnet, det är det muslimska Bosnien. Och det här har man talat vackert om i väst och sagt sig vilja stödja. Och ändå ser vi Tudjman och Milosevic träffas igen. Och vi vet vad kroaterna i Herzegovina, i västra Herzegovina, alltså kusinerna, de kroatiska kusinerna i Bosnien, vad de vill ha. Och många nationalister i Kroatien, ett stort Kroatien och ett stort Serbien, var det som var upptakten till kriget. Vilka riskerar att hamna i kläm än en gång i ett ghetto i mitten utan utgångar, utan ekonomisk hjälp? Jo, det är en muslimsk majoritet.
Vi kan få om du gissar väldigt hårt nu, tror du att det är dithän utvecklingen är på väg? Att det blir ett stort Serbien och ett stort Kroatien? Att Bosnien kommer att delas upp? Nu spekulerar
svårt.
Vi hårt.
Ja, alltså. Det är väldigt svårt att ha någon mening om det egentligen. Och det avgörs ju av vad väst till syvende och sist är beredd att satsa. Och då menar jag inte bara antal soldater på marken. Det går inte att överskatta vad IFORs närvaro, alltså den här implementeringsstyrkans närvaro, betyder för freden just nu. Och det säger nästan alla högre militärer, och det säger även folk i Pentagon, att börja skicka signaler nu att vi kanske inte kan dra tillbaks alla soldater i december. Vi kanske måste lämna en del, och vi måste troligen lämna all tung materiel. Och så måste Västeuropa ta ett större ansvar. Vi kan alltså inte åka hem. Men det är bara för att hålla de stridande isär. För att sen skapa en stabil fred och kanske på sikt en demokrati, så behövs det oerhört mycket mer av ren ekonomisk hjälp.
Och vad vi ser nästan sammanfattningsvis kan säga att väst är inte längre föredömet för utvecklingsländerna. Väst kan inte längre erbjuda lösningarna. Men USA, både Marika och Peter vittnar om hur många utvecklingsländer direkt vänder sig mot USA och vad USA står för. Om du tittar på Europa, som också har varit en ledarkontinent, och det är ett gammalt, trött kontinent vars lösningar inte längre appellerar till Asien till exempel. Och där det är ingen som säger idag att jaha, det ni gör i Europa nu, det är väl vad vi kommer göra om 5 år. Utan tvärtom, Europa är redan lite passé.
Vad vi ser är ju, och det visar ju det här samtalet också, vi ser tre stora, var för sig isolerade block. Europa, Nordamerika, Mexiko, Kanada och Asien. Och frågan är, vad händer med länderna som hamnar utanför? Mm.
Men Europa går inte alltid samstämmigt med USA heller. EU har väl protesterat mot de här amerikanska speciallagarna mot vissa länder också?
Jo, det har de ju gjort. Och om du tar Turkiet som ett nyckelland, så slits det just nu mellan Europa och USA. USA sätter press på Turkiet att inte bli muslimskt, att inte ha kontakter med Iran. Medan Europa funderar i termer på, eller de har givit dem bättre handelsförbindelser, de funderar i termer på kanske ett framtida medlemskap om de kan säkra demokratin. Men jag tror ändå att Europa kommer, det är splittrat inom sig och Europa sitter med sitt eget stora problem som arbetslösheten som bara ökar och som de ingen trots allt tal, ingen kan göra någonting åt på övernationell nivå. Alltså EU maktlöst vad gäller den europeiska arbetslösheten. Det är bara varje enskilt land som prövar sina egna lösningar.
Det som är väldigt tydligt på Balkan också, trots allt, trots att USA väntade och väntade och väntade, så var det ändå de som till slut avgjorde, som stoppade kriget och kom in med den nödvändiga truppen, den nödvändiga tunga materielen. Och det är så att på Balkan så sett de som strävar efter någon slags tolerant samlevnad igen, eller strävar efter åtminstone fred och stabilitet, kanske demokrati, sätter sitt hopp till USA. Det är vackra ord från olika europeiska ledare och de har varit med och formulerat Dayton. Men vi har ingen fri rörlighet, vi har ingen fri media, det finns ingen opposition värd namnet på den serbiska sidan och inte heller bland kroaterna, och det styrande regeringspartiet på den muslimska sidan visar också auktoritära tendenser för att de är rädda att bli försvagade om oppositionen får för stora röster, och detta kan inte Västeuropa gör inte så mycket åt det.
EU är splittrat, va? Du har ju Tyskland som i alla tider har stött Kroatien och fortfarande stöder Kroatien. Och du har Frankrike som i alla krig alltid har stött Serbien och gör det nu igen. Och tro att de här länderna sinsemellan inom ramen av EU plötsligt ska bli oerhört överens och agera som en enda samlad nation, det är bluff.
Mm. Ni som har Europa som arbetsfält och bevakningsområde, vad tror ni kommer att hända med den här, som vi har hört, och gamla trötta världsdelen som inte längre kan vara förebild för resten av världen och som har svårt att få ordning på sina egna problem? Vilken roll kommer till exempel Tyskland att spela här? Får vi se en upprepning av vad som har hänt förr i historien, att nya konflikter växer fram i Europa?
Jag tror vi kommer först att få se Europa sluta sig och sluta flera av de här länderna som fortfarande är intresserade av Europa till sig. Och det är ju det viktigaste och de närmaste målen som finns. Sen Tysklands intresse för övriga världen, det är ju mer som en marknad. Att få sälja sina produkter i Kina till exempel. Där finns ju ett oerhört intresse från näringslivet att expandera. Och den här frågan om arbetslösheten är ju det som... Man diskuterar ju olika modeller hela tiden, flexibel arbetstid, och man försöker på olika sätt. Men det är ett faktum att fler och fler arbetsplatser flyttas ut från Tyskland. Det är ju över 1 miljon arbetstillfällen de senaste åren som har flyttats från Tyskland ut i världen. För att det är där tillverkningen sker av de stora företagen. Och det här kommer ju fortsätta. Jag tror att det är
Men du ser Tyskland även i framtiden som en viktig, vad ska vi säga, en kommersiell del av ett någorlunda enat Europa, inte som någon stark ledande makt i Europa.
Ekonomin visar ju tecken på att vara kraftigt försvagad, och det är ju det som har varit styrkan i Tyskland. Sen att man nu försöker sluta sig, försöker liksom få de säkerhetspolitiska förändringar, och att det är ett historiskt tillfälle nu att knyta Polen och de här länderna närmare och ändra på gränserna säkerhetspolitiskt. Det är ju en viktig fråga också, men det kommer inte att förändra Europas roll gentemot, eller Tysklands roll gentemot övriga världen, det tror jag inte.
Men tror du att tyskarna kommer gå ut på gatan och demonstrera i höst, precis som eventuellt fransmännen kommer göra i protester mot de åtstramningar och besparingar som nu regeringen kommer att vidta?
Men det sägs ju att i Frankrike är man mer benägen att göra det än vad man är i Tyskland.
Det du vet. Ja.
Och tyskarna, det sägs ju fortfarande att det finns marginaler. Att man har den högsta lönen och den längsta semestern och den kortaste arbetstiden. Och att det skulle också kunna, att det var ett lite chocktillstånd i början när åtstramningarna sätter in. Men att man måste vänja sig, precis som här i Sverige, vid att det blir nedskärningar av offentliga utgifter och att man får det något sämre i sin en höga levnadsstandard.
Den svenska pragmatismen har väl framåt som ett föredöme i tysk tv.
Ja.
Finland har ju försökt att lyckas och gjort enorma neddragningar i den offentliga sektorn och är enligt EU ett modellland för det. Men det hjälper ju inte, arbetslösheten är lika hög och det blir ingen fart på ekonomin. Allt fler ekonomer säger nu att inflationen är kanske inte ett så stort spöke. Låt inflationen nu växa. Sätt fart på ekonomin på det sättet.
Mm. För du har ju rapporterat om matutdelning i Helsingfors, och det fortsätter väl?
Ja, det kommer att fortsätta. Och det bara ökar. Det blir allt fler människor som går till matkön, till soppköerna efter mat. Och trots att regeringen, det stora målet var arbetslösheten, och trots att man är ett mönsterland i EU-mått mätt,
man kommer att gå med i EMU snart. Om man gör allt så hjälper inte det. Arbetslösheten är lika hög i alla fall.
Mm. Vi måste alldeles strax sluta. Men Morgan, jag undrar, vart är Ryssland på väg då? Vi har sett genom historiens, genom århundradena hur Ryssland har växt starkt och sen brakat samman och växt starkt igen. Efter Sovjetimperiets fall kommer Ryssland så småningom att börja med nya imperiebyggen.
Jag vet inte, jag tror det är så, om vi bortser från Jeltsins ohälsa så tror jag så att vad vi har sett här i sommar är att Ryssland har fått en andra chans att bli en riktig demokrati. Och nu kommer vi tillbaka till just det här med väst som idealbild. Och jag, det som har slagit mig mest under mitt 1,5 år i Ryssland är hur människor i Ryssland definierar demokrati och social rättvisa och sådana ord på ett helt annat sätt. Framförallt demokrati. Demokrati för dem inte bara har betytt maffiavälde och elände, utan det är per definition maffiavälde och elände och sämre ekonomi. Och nu har Ryssland 4 år på sig, om Jeltsins hälsa håller, eller om någon likadan som han tar makten, att lära ryssarna en gång för alla att demokrati är någonting helt annat. Men det är alltså så att ryssen idag inte vet vad demokrati är.
För hon, tror jag, man måste först kunna föda sina barn innan man kan lära sig vad demokrati är.
Jo, men det handlar också om de västliga ledarna som åker dit och ser eländet. Ser att maffiaväldet har till och med kommit upp på ministernivå och ändå säger att ni är på rätt väg. Ni är på rätt väg och ryssen hör detta och säger, är det här rätt väg? Vill vi inte gå den vägen? Och det är sista chansen tror jag den här gången, för annars kommer man att välja en sån som Alexander Lebed eller en kommunist som Zhuganov som väljer en helt annan väg.
Och risken är stor alltså att Ryssland återigen blir sig själv nog och står utanför.
Ja, men blir ett mer slutet samhälle, ja. Kanske fjärmar sig från Europa. Jag tror inte att vi kommer tillbaka till det gamla Sovjetimperiet långt därifrån, men att vi missar chansen att integrera också Ryssland och inte bara randstaterna mellan Ryssland och Europa.
Tack så mycket. Vi måste avsluta det här samtalet nu för att tiden har runnit iväg för oss. Och vi ska betona igen då att det här var lite gissningar, lite spekulationer, väl underbyggda efter många års erfarenhet och goda kunskaper. Men facit har vi ju inte sett än. Det kommer ni att få se i Rapport och i Aktuellt när de här korrespondenterna och andra rapporterar om vad som händer i världen. Så slå på Sveriges Television så får ni facit. Tack för ikväll.